Ja, jag ska predika och fortsätta att predika om uppståndelsen idag. Om Jesu uppståndelse. Och det blir en fortsättning på förra söndagen. Då läste vi från Lukas kapitel 24. Och jag talar över att Jesus är den levande. Orden från den femte versen. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Det läste vi från kapitel 24. Och vi ska fira nattvard efter predikan här också. Och det känns väldigt gott tycker jag. Väldigt bra. Vi ber innan vi börjar. Herre, tack för den här stunden tillsammans. Tack för att vi får lova dig. Och sjunga till din ära. Tack för barnen som var samlade här för en liten stund sedan. Välsigna dem nu i skattkistan. Var med dem. Välsigna ledarna, Herre. Och tack för att du ska tala till dem om Bibeln, om ditt ord, Herre. Och tack för att vi får öppna ditt ord också nu den här stunden. Vi ber för oss var och en, Herre, att du ska tala till oss personligt där vi befinner oss just nu, Herre. Du känner våra hjärtan, du känner vad som ligger nära våra tankar just nu. Du känner varför vi har kommit hit idag och du känner oss allra, allra bäst. Tack för att du älskar oss var och en. Och tack för att du är nära den här stunden. Välsigna ditt ord nu i Jesu namn. Amen. Uppståndelsens vittnen har jag satt som tema här. Och det här med Jesu uppståndelse, det är faktiskt grunden för vår tro. Paulus säger här i texten vi ska läsa att om inte uppståndelsen har skett så är vår tro fullständigt tom. Och att säga idag, 2018, att någon har uppstått från de döda, det är nog, om vi pratar med någon ute på gatan, något helt orimligt, absurt och kanske helt osannolikt. Någon har uppstått. Kan en modern människa 2018 verkligen tro att Jesus från Nasaret har uppstått från graven? Kan man det? Men det är grunden för vår tro. Och det är därför vi samlas här idag. Det är därför vi firar gudstjänst. Jesus uppstod på den tredje dagen. Den första dagen. Det är därför vi firar söndag. Och vi hävdar, fortsätter att proklamera detta. Att den levande guden uppväckte Jesus på den tredje dagen. De första kristna, de förstod uppståndelsen. Inte som någonting som skedde på något mystiskt sätt. Utan de förstod det som Guds verk. Att det var Gud som hade gjort det. Och självklart så förutsätter det ju att man har en öppen världsbild. Att man tror att Gud finns. För om inte Gud finns och inte Gud, då kan inte Gud uppväcka Jesus från de döda. Gud har handlat. Så det är grunden för vår tro. Och jag tänkte tala lite över de här frågorna. Är den möjlig? Och vad betyder egentligen uppståndelsen? Vad betyder uppståndelsen för oss idag som kristna? Och vad är vårt uppdrag? Och vi ska läsa första Korintherbrevet kapitel 15. Och det är dagens text faktiskt också. Där Paulus då talar till korintierna om uppståndelsen. Det var kanske så att de ifrågasatte uppståndelsen också. Att det var en fråga som fanns där. Och då säger Paulus så här då. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade. Som ni också tog emot. På vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse. Den håller ni väl fast vid. Annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet. Men några har avlidit. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster. Jag är den allra minsta av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Och sen säger han vidare den 10:e versen, men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspild, säger Paulus. Det är den texten jag tänkte utgå ifrån. Det kan ha varit så att de som läste den här texten allra först, att de ifrågasatte uppståndelsen. Att de hade tankar, nej men det kanske inte var så viktigt det här. Hur var det egentligen med den här saken? Och kanske var det precis som jag läste faktiskt en betraktelse inför den här helgen. Tankar inför helgen. Där den här personen skrev så här. Hur Jesus uppstod enligt mig är oviktigt. Han gör det i varje människa jag möter som visar på alternativ till invanda mönster jag håller fast vid. Han uppstår i varje bordsamtal som rör vid mer än ytliga ting. Så sa den personen. Lite förvånande tycker jag. Har det ingen betydelse hur Jesus uppstod egentligen? Uppstår Jesus i varje människa jag möter? Tveksamt. Vad säger då Paulus här? Ja, om vi backar tillbaka här lite grann. Vad är det han säger? Det där ordet att är ett viktigt ord. Och i texten då så är det där att betonat. Att, säger Paulus. Vad är det han säger? Kristus dog för våra synder. Korsets betydelse. Jesus dog på korset. För det andra, att det förutsades i Gamla testamentet. Det stämmer med skrifterna. De första kristna hade inte något nya testament. De hade bara det gamla testamentet. Nya testamentet skrevs ju under den första kristna tiden. Så de hade bara Bibeln fram till evangelierna. De hade det gamla testamentet. För dem var det tillräckligt att veta att skriften, att det gamla testamentet förutsa att Jesus skulle dö och uppstå. För det tredje, Kristus blev begravd. Och det är lite förvånande att han säger så. Kristus blev begravd. Han lades verkligen där i graven. Det var ingen skendöd. En del hävdade det. Ja, när han kanske levde lite när de tog ner honom från korset. Nej, så var det inte. Han lades i graven och han var död. Och för det fjärde då, han uppstod på tredje dagen. Graven var tom. I enlighet med skriften, och han visade sig för Kefas och sedan för den 12. Och så kommer en uppräkning här. För Petrus, Kefas eller Petrus, för de 12 och sen också för 500 personer. Jakob, hans bror, Jesu bror, som vi inte vet om han var en efterföljare under den första tiden. Han kanske kom till tro senare. Alla apostlarna, ögonvittnen. De var ögonvittnen. Det här är den här listan. Den har alltid fascinerat mig, den här listan. För det säger någonting om vad evangeliet handlar om egentligen. Det handlar om att vi är förbundna med de där första kristna. De såg Jesus levande. Och det har betydelse för oss också. Och så säger Paulus till slut att han visade sig till sist även för mig. Och det var ju på vägen till Damaskus när han var på väg att förfölja de kristna då. Och jag tänkte säga någonting här först om betydelsen av att vara ett ögonvittne. Ingen av oss var med vid den tiden. Ingen av oss kan säga att vi är ett ögonvittne, att vi har sett det. Men vad är ett ögonvittne då? Ja, för nästan exakt ett år sedan så hände ju det här obehagliga terrordramat på Drottninggatan i Stockholm. Och i veckan här och de senaste veckorna tillbaka så är det ögonvittnen som har berättat exakt vad som hände. Jag såg detta. Allt det där fruktansvärda. Outplånliga minnen. Och det var en kvinna som sa att jag drömmer mardrömmar om att jag inte hann varna den där belgiska kvinnan att hoppa undan när lastbilen kom. Hon var ett ögonvittne. Hon var med om det här. Och de kunde berätta exakt vad som hände under att vara ett ögonvittne. Det ligger bara ett år tillbaka. Gubben där till, vad blir det, till höger då? Det är min farmors far. Han var född 1838. Han var skräddare och hette Melker. Och Jag har aldrig träffat honom, som ni förstår. Det är ju helt omöjligt. Han dog 1901. Men min farmor har jag lyssnat på. Och hon berättade om sin far väldigt ingående. Och jag minns tydligt hur hon berättade. Och jag till och med henne lite inspelade en liten berättelse där hon berättar om vad som hände med hennes far. Det betyder att jag har hört om berättelserna. Ett ögonvittne berättar om vad som hände då för ungefär, vad blir det, 150-160 år sedan. Det tycker jag är lite fascinerande att tänka egentligen. Att även jag då som lever i nutiden har ändå en ganska lång tid tillbaka kontakt med ett ögonvittne i min historia. Som kristna då, och det jag vill säga med det här, är då att vi läser ögonvittnesskildringar då i Guds ord då. De berättar då, det är ögonvittnen som berättar. Och låt mig ta Johannes då som var en av lärjungarna då. I första Johannes 1 så skriver han så här då. Vi ska läsa det bibelord för jag tycker det är fantastiskt. Första Johannes kapitel 1. Om jag nu hittar första Johannes här. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat, det vi har tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Ja, livet blev synligt. Vi har sett det och vittnar om det. Och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och som blev synligt för oss. Det vi har sett, det vi har hört, förkunnar vi för det, för också ni ska vara med i vår gemenskap. Som en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Ögonvittnen som berättar. Johannes berättar. Det vi såg och det vi tog på. Det vi hörde, det vi såg, det vi tog på. Så konkret var det för de första kristna. Och tiden mellan när Johannes skriver detta och det, när det hände verkligen, den är inte så lång. Vad kan det vara, Mattias? 20-30 år i en del fall, va? Talar man om. Det är inte så lång tid emellan. Jag vänder mig till honom efter att han studerar det här varje dag liksom, och jobbar med det. Det gör inte jag så mycket. Men det är ju jag tycker det är fascinerande att veta att Bibelns vittnesbörd, det handlar om ögonvittnesskildringar. Personer som såg det. Och Paulus, han anser sig själv också vara ett ögonvittne. Trots att han inte var med när Jesus uppstod. Men Paulus, han försäkrar, han argumenterar att han såg Jesus levande där på vägen till Damaskus. Men det han säger här till oss i texten som vi läste innan i första Korinthierbrevet 15. Det är ju någonting intressant också. Att de där 500 bröderna, antar att det var med några systrar där också. Syskon kan vi nog översätta det med. 500 vid ett och samma tillfälle. De flesta är ännu i livet. Alltså kunde Paulus kolla med dem. Han kunde prata med dem. Han hade förmodligen pratat med någon av dem också. Han visste att flera av dem var fortfarande i livet. Man kunde kontrollera det som sades. Nu går jag lite för fort här. Jag ska citera också andra Petrus kapitel 1, vers 16. För där säger Petrus då, som var en av de här lärjungarna som såg Jesus levande. Andra Petrus kapitel 1, vers 16. Där. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt. Så säger Petrus. Det var inget jag hittade på. Det här var inga hopdiktade sagor. Utan det var någonting som vi hade varit med om. Som vi hade sett. Med egna ögon såg jag honom. Jag sa att jag med egna ögon har sett honom i hans majestät. Jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Alltså, det jag vill säga här är att det bygger på ögonvittnesskildringar. Vår tro, den bygger på de första kristnas upplevelser, erfarenheter, deras vittnesbörd. Och man kanske skulle kunna hålla en rättegång idag, om man ville, och låta dem berätta. De såg, de hörde, de tog på honom. Det var alltså något verkligt. De såg Jesus levande. De såg ju inte själva uppståndelsen, det säger de inte. De säger inte att de stod inne i graven och tittade. Nu uppstod Jesus, det säger de inte. Utan de säger, vi har sett honom levande. Det är där vittnesbördet är. Vad hände med dem då? Ja, de blev ju förvandlade. De var ju livrädda. De satt där bakom låsta dörrar, desillusionerade, förtvivlade. Och så blev de fullständigt förvandlade. Vad gjorde de då? Jo, de gav sig ut i hela den kända världen. Outbildade, enkla människor och gav allt. Och de var till och med beredda att gå i döden för det de hade varit med om. All rädsla var borta, alla hämningar, all feghet. De var inte rädda för förföljelse. De var inte rädda för fängelse. För inte ens för döden och dödshot kunde stoppa dem. De var nya människor fyllda av Guds ande. Var det då så viktigt det här att Jesus hade uppstått då? Var det så viktigt att de tog på honom liksom fysiskt också då? Ja, Thomas fick ju göra det. Han fick ju komma fram och ta i Jesu kropp då. Och varför betonar de första kristna uppståndelsen på det kroppsliga sättet också så mycket? Det är en stor fråga. Men Nya Testamentet lär att Jesu uppståndelse var inte bara en andlig sak, utan det var en fysisk uppståndelse också. Jesus uppstod inte som något spöke. Liksom. Det var ingen vålnad de såg. Det var ingen hallucination, utan det var en fysisk uppståndelse. De kunde ta på honom. Han åt efter uppståndelsen. Han hade en ny kropp, en helt ny kropp. Han kunde gå genom väggar, vilket modern kvantteknik, tror jag, kvantmekanikteori, vad heter det så, kvantteori, säger att man kan faktiskt göra det om man försöker tillräckligt många gånger. Jag har aldrig lyckats, men Jesus kunde göra det. Under är möjliga. Det är rätt intressant om man tittar på det. Men uppståndelsen var ett tecken på den fullständiga frälsningen. Det handlade inte bara om en tro, en slags andlig upprättelse, utan handlar också om en fysisk upprättelse. Det handlar om min kropp, min materia. Och den kristna tron är inte rädd för det. Vi är inte någon, det är liksom inte bara något andligt så här, va? Utan det handlar om en fysisk uppståndelse också, en kroppslig uppståndelse. Den tomma graven, den uppståndna kroppen, det är ett tecken på den frälsning som vi kommer att få en dag. Den uppståndelsen som Gud har lovat genom det att Jesus var den första som uppstod. Den visar på vad Gud kommer att göra med oss en dag. Det är det kristna hoppet, kära vänner. Det är det kristna hoppet. Än så länge är min frälsning mer en inre upplevelse. Det är en erfarenhet, en andlig upplevelse. Vi kanske är glada, vi känner tack Jesus att jag är frälst, att jag tillhör dig. Det är ju fantastiskt. Men en dag så ska frälsningen och upprättelsen omfatta hela den verkligheten som vi lever i, även den fysiska. Och då tänker jag på orden i Romarbrevet kapitel 8, som också är, jag tycker, fantastiska ord, som handlar om skapelsens upprättelse. Vers 19, 8 och 19. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri och förgängelse och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas. Här är en ganska svår vers och svår text, men det finns mycket i den. Men frälsningen är inte bara för liksom plocka några småsaker och fixa det till himlen. När det handlar om hela skapelsen. Och tycker jag är fantastiskt också. Att Gud ska upprätta hela skapelsen. Det kommer att bli en frälsning som omfattar allt. Ja, detta är då vårt hopp inför evigheten. Och det skulle man kunna prata mycket om. Och jag tänkte göra det strax här. Men först lite grann om uppståndelsen i apostlagärningarna. Vi har ju studerat apostlagärningarna den sista tiden. Och vi har läst om hur Petrus förkunnar i kapitel 1 och 2 här, predikan om de, av de första lägarna. Men låt oss se lite snabbt bara. Har du din bibel så häng med mig här. En snabb resa genom apostlagärningarna och betydelsen av uppståndelsen. Hur viktigt det var för de första kristna. Kapitel 1, vers 22. Från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss. Någon av dem ska vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. De vittnar om hans uppståndelse. Kapitel 2, vers 32. I varje predikan nästan så kommer detta. Denne nämligen Jesus har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Kapitel 3, vers 15. Och vägvisaren till livet dödar ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det kan vi vittna om, sa de. Kapitel 4, vers 10. Då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er. I varenda predikan så talar de om uppståndelsen. Så viktig var den. 5:30, kapitel 5, vers 30. Våra fäders Gud uppväckte Jesus som ni hängde upp på en träpål och mördade. Kapitel 10, vers 40. Det är Petrus predikan i Cornelius hus. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig. Uppståndelsen. Och i kapitel 13 till slut i vers 30. Men Gud uppväckte honom från de döda och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem. Som nu är hans vittne inför folket. Vi förkunnar detta. Det var så viktigt med uppståndelsen. Det var en vital del av de första kristnas vittnesbörd. Ja, hur är det med oss idag då? Vågar vi vara vittnen om detta? Vågar vi tala om hoppet om ett evigt liv när någon står inför döden till exempel? Kanske har du varit med när någon har lämnat det här jordelivet. Och man står där inför döden. Det är inte alltid så enkelt att säga någonting då. Men jag tror det kan vara viktigt att påminna om det även i den stunden. Är vi vittnen i vår tid? Allvaret med döden, det står vi alla människor inför. Det är egentligen det enda säkra vi vet allihopa, att vi ska dö en dag. Och i vår tid så förnekar vi ibland döden. Vi förpassar den till ett sjukhusrum någonstans på sjukhuset. Vi vill inte tänka på döden. En del vill inte ens gå på en begravning idag, stod det i tidningen. Många begravningar, de sker helt, kanske bara med en präst och en kista. Inga anhöriga. Man vill inte gå på en begravning, man förnekar döden. Å andra sidan då så finns det en fascination inför döden och intresse för döden. Tänk på alla mord och deckare och allting som liksom magi och spiritism och grejer. Det finns tv-program från andra sidan och sånt här. Mängder med fascination inför döden. Hur kan vi möta det i vår tid? Hur kan vi utmanas att, precis som de första kristna här, på ett enkelt sätt berätta de goda nyheterna? Att det finns en som kan befria. Det finns en som kan ge hopp. Det finns en som har besegrat döden. Som dog på korset men som också uppstod och som lever idag. Och han kan ge dig nytt liv. Hur är det med dig idag? Är du orolig? Du kanske är bekymrad. Du kanske inte är säker på din frälsning. Vad händer när jag dör? Då skulle jag säga till dig att Jesus är här och han vill möta med dig i den här gudstjänsten. Han kan möta med dig i nattvarden här som vi ska fira med en liten stund. Han vill ge dig hopp och han vill ta bort all rädsla inför döden. Våga vittna. Våga vittna, kära vänner. Vi har ett sånt fantastiskt budskap. Låt oss vara modiga. Låt oss våga vittna. Låt oss be den helige ande om mod. Det här är själva hjärtat av den kristna tron. Det är på grund av den som vi kan tro på allt det där som Jesus sa om sig själv. Att han är Gud, som det här barnet sa här framme innan. Jesus är Gud, sa barnet här. Hörde ni det? Jesus är Gud. Det var en bekännelse. Därför kan vi tro på det. Eftersom Jesus har dött och uppstått. Och uppståndelsen, hans uppståndelse, det är grunden. Det är vår grund för att tro att synden inte längre har någon makt. Att vi kan bli förlåtna. Att det finns ett hopp om evigt liv. Och eftersom han har uppstått så vet vi att det också finns en, det kommer en dag när du och jag också ska uppstå och få uppstå. Och nu behöver jag nog hjälp här av någon som kan tala engelska här. Paul, kan inte du läsa på god engelska här? Ja, läs högt. C.S. Lewis skrivit detta och sagt det. Jag försökte översätta här. Du får kolla om det stämmer. Han har forcerat en dörr som hade varit stängd allt sedan den första människan dog. Han har mött, han har bekämpat och slagit dödens konung. Allt har blivit annorlunda eftersom han har gjort detta. Detta är början till den nya skapelsen. Ett nytt kapitel i den kosmiska historien har börjat. Så skrev C.S. Lewis i en bok som heter Miracles, tror jag. Jag har inte läst den, men jag hittade citatet. Jag tyckte det var fantastiskt. Jag ska avsluta med att läsa från första Petrus brev. Jag tror jag la in den texten också här. Första Petrus, en av lärjungarna, skriver så här. Kanske den lärjungen som stod Jesus allra närmast, Petrus. Han skriver om ett levande hopp. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Ett levande hopp. Genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns att beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni gråta. Vad kan vi? Jubla. Även om ni nu en kort tid skulle få utstå prövning av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje, då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Amen. Tack herre Jesus för de här orden. Tack för den fantastiska sanningen som det är att du har uppstått, att du lever idag. Tack för att du regerar. Du sitter på tronen idag och du har all makt i himmelen och på jorden. Och du har kallat oss att vara dina vittnen idag också. Hjälp oss var och en, Herre. Hjälp oss att ta till oss de här orden. Föd tro i våra hjärtan, Jesus. Och låt oss verkligen få den där frimodigheten som vi behöver i vår tid. Att fortsätta förkunna din uppståndelse. Att du lever. Att du är vår konung. Tack för att du är vårt hopp. Du är vårt levande hopp, Herre. Och nu ber vi dig om avslutningen här av vår gudstjänst när vi ska fira nattvard tillsammans. Visa dig för oss, tala till oss Herre. Möt oss där vi är just nu Herre. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.